Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, det ni nu ska få lyssna på, det är ett lite speciellt avsnitt, framförallt för mig. För det är nämligen så att dagens gäst som nu sitter mitt emot mig är Ove. Hej Ove.
Hej.
Och Ove har jag pratat om i podden många gånger. Han kallas för Kung Ove och för mig så kallas han även för en väldigt god vän. Och jag har ju tidigare aldrig intervjuat liksom en kompis så här. Men Ove, du är ju min jaktpappa. Det är på grund av dig jag började jaga och väldigt mycket av det jag har lärt mig rent praktiskt ute i skogen är tillsammans med dig. Så för mig är det en självklarhet att jag sitter här med dig, Ove. Och jag hoppas att ni som lyssnar och jag hoppas att du delar med dig av lite tips och tricks, Ove, kommer tycka att detta är lika intressant som jag tycker att det ska bli. Tror du att det kommer gå bra?
Ja, kanske.
Kanske, ja. Men innan vi drar igång intervjun med Ove så tänker jag att först så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Och idag så skulle jag vilja slå ett slag för Chevaliers nya tweed. Det är nämligen så att Chevalier har släppt ganska nyligen en helt ny tweed-kollektion, både för herr och dam. Den heter Wiston för herr och Advi för dam. Och är uppbyggd på samma sätt i tre delar. Det är kavaj, det är byxor eller breeks, nickers tror jag det heter för dem, och väst. De här tre delarna kan man ju ha tillsammans såklart och se ut som en riktig lord, eller så kan man ha dem var för sig. Jag har ju dem gärna tillsammans. Alltså. Jag tycker det är, jag gillar det. Jag vet att det är en tudelare här med tweed. Vissa tycker ju att det är liksom jättekonstigt och andra älskar det. Jag tillhör ju den här gruppen som gillar den riktigt mycket. Jag tycker det är gött. Är man på en andjakt eller liknande så amen, då är det nice att ha tweed på sig. Man känner sig lite fin. Det finns något form av arv i den som jag gillar. Och sen så är ju just den här tweeden så himla snygg. Tyget är gjort i ull, 100%. Men den är liksom inte tung. Den är lätt och den känns liksom somrig. Helt perfekt när hösten drar igång. Kavajen har ju då rymliga fickor på utsidan, bra bröstfickor på insidan. Byxorna är lite förhöjda där bak för här. Också väldigt rymliga och sköna att gå i. Jag gillar att ha breeks på mig. De här är väldigt luftiga och lätta och härliga. Men jag har andra breeks också från Chevalier som jag uppskattar. För att då slipper man ha det knöligt nere i stöveln. Och sen så västen är helt suverän. Riktigt bra fickor, sitter snyggt och funkar utmärkt helt själv också. Man behöver inte ha kavajen och byxorna om man inte vill. Västen är helt grym alltså. Men kavajen samtidigt, alltså den är ju så god och den behöver man inte bara ha när man jagar. Den kan man ju ha precis när som helst. Så men jag skulle slå ett extra stort slag idag för Wiston, eller Advi som det heter för dam, Chevaliers nya tweed. Ja, då sitter jag ju här nu med min vän och som jag brukar säga jaktpappa, Ove. Välkommen hit.
Tackar.
Och nu sitter du med mikrofon i handen och vi spelar in en podcast. Hur känns det?
Ja, det känns lite obekvämt.
Vet du vad en podcast är?
Nej.
Nej, vad tror du att det är om du fissar?
Ja, det är väl något som förhoppningsvis kanske någon ska lyssna på.
På internet.
Okej.
Ja. Ja, men du betyder ju otroligt mycket för mig. Både som vän, men också som jaktmentor. Och då tänkte jag att, men vad fan, allt du har lärt mig och sådär, det kan vara rätt kul att prata om det i podden.
Ja.
Det är ju ingen av lyssnarna som vet vem du är. Men jag tror att nästan alla lyssnare har hört mig prata om dig. Så jag hoppas att folk tycker det här blir intressant. Jag tycker det ska bli jättekul att prata med dig.
Ja, vi får se.
Ja. Men känns det okej? Är du nervös?
Nej, det ska nog gå.
Ja, det är bra. Jag tänkte att som vanligt då, så tänkte jag att vi ska ta lite från början. Många jag intervjuar har ju jakten från att de var små. Och sen så kanske de har blivit framstående inom jakt på olika sätt. För dig vet jag att du har liksom haft med dig jakten från att du verkligen var liten. Hur kom du i kontakt med jakt från början?
Ja, det var ju genom min uppväxt och mina föräldrar. Farsan var väl inte direkt jaktintresserad, men gårdar runt omkring då hade ju, ja, det var ju älgjakten som gällde, så han jagade ju älg då. Och från när jag var liten där då, så hade, ja, vi hade ju slaktbon hemma, och då fick jag ju, satt jag nu med öra på helspänn och lyssna på en del sanna och en del osanna historier som gubbarna drog. Och det var ju det spännande, mest spännande som kunde hända liksom på året, så var ju det här när det var älgjakt då. Då var det ju gubbar med som var farfar och morfar till en kompis som vi träffade igår, Lasse. Och kommer ju ihåg båda hans farfar och morfar var med liksom, och jagade på markerna liksom.
Jag kan berätta det. Igår då, så nu är det ju början av maj. Och igår så var vi ute och jagade bäver. Ja. Det blev ingen bäver. Vi såg tre bävrar, men de var på fel sida markgränsen.
Ja.
Och vi såg massa annat också. Vi såg sex älgar och massa rådjur och sådär. Men då när vi skulle åka hem på natten eller på sent på kvällen då. Då körde jag ju fast med min bil.
Ja.
Jag har ingen sån här cool pickup som du har. Utan jag har liksom en fyrhjulsdriven familjebil. Så den fastnade ju i leran. Och då ringde du Lasse.
Jajamän.
Och så där är det ju jämnt när jag är här. Ni hjälper varandra på ett sätt som är sådär jävla göttigt alltså.
Ja, det får vi göra.
Ja.
Han är skyldig mig några bärgningar.
Ja, men du sa bara, hallå, hallå, vad gör du? Jag kollar på tv. Vi står nere vid broa och sen bara kom han. Du behöver liksom inte förklara så mycket.
Nej, det får funka så.
Ja. Men det känns som att det är så det funkar här. Men om vi går tillbaka då till din, när du var då några år, var du med på jakt då också? Eller satt du mest i slaktboa?
Nej, ja, det var ju på kvällen i slaktboa då, liksom, när jag var liten där då. Sen var han väl, när jag började bli, ja, 10 år, då kom jag ihåg, då var jag med. Då var jag mycket i skogen liksom, själv, smet iväg lite och så här. Och när det var älgjakt då, så då var det jag och Lasses far, Karl-Erik, som vi var drevkarar. Vi gick ihop och drev älg.
Och när var detta ungefär? Du var 10 år, nu är du drygt 50.
Ja.
Så det är 40 år sedan då?
Ja,
drygt.
Så det var... Ja.
Det berömda 80-talet.
Ja.
Då fanns det en del älg.
Det fanns mycket älg, ja.
Och då använde man inte hund alls då?
Jo, det är ju, men fast inte på våra, det var ett litet lag, så vi hade inga älghundar då. Mm. Utan ofta så var det att man satt på pass. Mm. Laget gick ut och satt man på pass, det var först på morgonen. Sen så började några gå då.
Mm.
Drev av liksom. Då var det oftast jag och Karl-Erik som gick. Det var ju lite andra tider där också, för det kunde ju hända att man kom fram till någon som hade ramlat av ryggsäcken. Och Det låg någon butelj bredvid.
Ja, det var så.
Ja, det inträffade.
Mm.
Det fanns i regel någon sån i varje lag, tror jag.
Mm. Men, så men jaktetiken, om man tittar på, så har den förändrats mycket? För om folk liksom, om det var liksom alkohol i skogen och sånt där, det är ju en sak. Men kändes det som att respekten för viltet och liknande, har det förändrats också?
Jag tror det. Jag tror respekten för viltet var faktiskt större för.
Mm.
Det var folk jagade på sina marker, om man säger liksom det. Beroende på hur de betedde sig på sina marker, så det var ju kommande års vilt liksom, och se till att det funkar. Och det tycker jag är roligt liksom, du har fått vara med och sett den här biten, och det tycker jag synd om många idag som kom, de ville jaga idag och liksom, de får inte med sig den biten, utan de köper in sig i ett jaktlag och så är det några som håller i trådar och säger att ja, det här passet ska du sätta i liksom, och visst, det är jakt, men det är inte den jakten som tilltar mig, om man säger så egentligen. Och där är det ju en stor skillnad mot förr då, om man säger för då.
Mm. Vi fortsätter lite grann att prata om din uppväxt. Vad hände då när du var 10 år och framåt? Kom det igång, förutom att du gick drevkar?
Ja, det blev ju suget där då. Då började jag ju tjata på min far att han hade ju några jobbarkompisar som jagade småvilt också.
Mm.
Jag tjatade väl hål i huvudet på att vi skulle bli med, och någon gång där ni var 12-13 år så hade jag väl tröttat ut den, så han fick bli med och jaga småvilt då. Där någon gång så sköt jag väl mitt första rådjur, tror jag.
Var det första viltet du fällde?
Nej, först var en grävling med en jaktkompis till farsan som man fick få det med.
Mm.
Och det var en upplevelse liksom. Det är ju det första.
Mm.
Jag var med Mats, heter han. Jag fick sitta satt upp i trä, vet jag, och vänta i närheten av ett gryt. Då.
Mm.
Och det kommer jag ju aldrig att glömma liksom.
Mm.
Sen var det rådjur då.
Mm.
Och så var det ju Lasse och Karl-Erik då. De jagade ju mycket liksom tidigt, och då kanske jag var 12-13 år, och jag hade inte fått upp några intresse på farsa riktigt, men jag såg ju alltid deras bil när de åkte till skogen, och när vi bodde där, så då dök ju jag alltid upp i skogen där för dem, så till slut så insåg de väl att ja, det är bättre vi tar med den där ungen.
Mm.
Så vet vi vart han är.
Men vad är Lasse äldre än vad du är?
Ja, han är 10 år eller nej.
Är det sant?
Ja.
Så han har bevarats väl.
Ja, det får vi,
eller så är det du som inte har bevarats väl.
Det får vi klippa bort. Det.
Ja, det är klart. Lasse kommer ju lyssna på detta.
Ja.
Sen vet jag att du har hängt på tippen en hel del.
Ja, det var ju föräldrahemmet. Det är ju 1 kilometer nedanför soptippen. Och då, från ni var 10-12 år och hade luftvärs, så stack man ju upp till soptippen och sköt råttor, och sen blev det med salongsvär. Och på den tiden så var det ju inga sortering på sopor, utan man var bara tippat ju i en hög liksom, så det var ju helt sanslöst med vad mycket råttor och skadedjur det var där uppe. Det där har ju förbättrats, så det råttor är väl i stort sett inga kvar.
Nej.
Men på den tiden, jag och brorsan Håkan, när vi kunde gå upp, hade ni med 100 skott, så på en timme kanske sköt 75 råttor utav de 100 skotten. Alltså.
Mm.
Det lärde in sig att skjuta bra, snabbt, och det var så pass snabbt skytte då, så man i princip hagelskytte fast med kula. Man var inte medveten om att den kanske hade in ett målet i kikaren. Den hade ju det, men...
Hade ni kikare eller var det öppna riktmedel?
Nej, det var kikare.
Ja.
Och det kunde gå riktigt fort alltså. Och sen när det var dags för jägarexamen där då, så var löpande älg. Så instruktören där talade ju om hur vi skulle skjuta dem med framförhållning och så här, och det började vara min tur och det var ju på kvällen, så det började ju börja skymma också, så det var ju begränsat. Jag var sist och skulle skjuta upp alla och det klarade sig. Jag sköt 4 skott stillastående då först, och det var ju bra.
Mm.
Så skulle jag skjuta på löpande 4 skott och det fanns ingen träff i älgen. Jag tänkte, vad fasen är det här frågan om? Och de instruerar mig mer där liksom, och det började bli lite snött med tid där och började mörkna. Och så jag fick skjuta 4 skott till, det var fortfarande inget träff i älgen. Prova 4 skott till, då kände jag att jag gjorde ett dåligt skott.
Mm.
Och ett skott då satt jämt fram i halsen där jag höll, eller så jag snudda bogen, och det var liksom det enda. Så då fattade jag att det här går inte, så jag orkade köta till med 4 skott till då, så då sköt jag när jag tryckte av när jag gick förbi för mittan.
Mm.
Och då satt de ju där.
Mm.
Så det kom ifrån all skjutning på soptippen, så jag hade väl
alldeles för mycket framförhållning.
Ja, precis, för jag hade så pass fart i svingen då, så det stämde bättre när jag rörde fortare börsan målet.
Mm.
Så det stämde, jag hade fått in något, så det stämde med att jag tryckte av när jag gick förbi det och skulle träffa. Det där har faktiskt ändrat sig, så jag skjuter inte riktigt på det viset idag, utan nu har jag lite mer framförhållning.
Mm. Har du konstant framförhållning då, eller går du fortfarande igenom?
Jag går igenom och så lite framförhållning.
Mm. När kom din, du har ju en otrolig kunskap och fascination kring just rådjur, har jag förstått. Ja. Du har ju jagat det i mängder. Men du har ju samtidigt då, så har jag ju lärt mig väldigt mycket om dig kring förvaltning. Vilka bockar man ska kanske fälla, om de är retur eller inte och så vidare. Och ni har ju stenkoll på markerna. Ni vet ju, det är klart att det dyker upp nya bockar helt plötsligt och sådär, men annars har ni ju väldigt bra koll på den här marken.
Ja, och det har ju lite med att alla har anknytning till marken som vi jagar på. Och nästan alla bor här också, så då blir det ju många observationer och man ser djuren då. Och plus att det är ju några större gårdar här med grödor och sånt, så det är ju ganska lätt att se dem, som nu på våren då till exempel, så är det ju lätt och de visar sig ju ofta nu också då.
Men det känns på markerna som att ni har en del skogsbockar som inte väljer att komma ut.
Ja, det finns.
Ja.
De är ju svårare.
Ja.
Och det är ju de som är lite, tycker jag då, är ju mer utmaning också då.
Ja, för du skulle ju aldrig idag sätta dig den 16 augusti och sitta liksom på en vall eller en åker och vänta på att något ska komma ut.
Nej.
Och det är ju helt förståeligt med tanke på din erfarenhet och sådär. Men vad är det du tycker är roligast idag när det kommer till, om vi börjar med rådjursjakt?
Ja, idag är det ju, tycker jag, är det ju gemenskapen med, om man jagar med hund då, liksom, och så. Men annars, jaktformen som tilltar mig mest är ju smygjakt liksom, och då hänger ju resultat på dig själv liksom, och du måste känna marken och lära dig mycket knep och tricks och grejer. Och det man kan lära sig mest av egentligen, som jag har lärt mig mest av, det är, förutom att ha äldre som mina jagar med och kompisar då, men det som man lär sig allra mest av då, det är ju att tillbringa mötid när första snön faller. Går runt på markerna och då ser du vilka flyktvägar om till slut har du väldigt bra koll på om du stöter något från det hållet, vart drar det iväg, vart stannar de, vilken sida av åkern springer de, och det är ju tips som man vill lära sig markerna, alltså tillbringa en möte ute när det är nysnö.
Alltså jag har varit med om det otroligt många gånger. Där du inte jaktsammanhang nödvändigtvis, utan jag tycker det är jättekul att bara betrakta viltet. Men Nej. Då har det varit väldigt många tillfällen, speciellt när jag har barnen uppe, där du säger så här, ja men nu står det ända nere och sådär. Och alldeles strax så ska vi ner och göra någonting där, så vi vet att viltet kommer att flytta sig. Så om ni åker upp till den stenen där uppe och så står ni där, så kommer det komma förbi en ko och kalv ganska snart. Och i början så tänkte jag, okej, nu liksom hittar han på här. Och så åkte vi dit och så ställer vi oss där, och sen så efter 35 minuter så kommer det förbi en ko och kalv. Och så fick man titta på dem. Alltså det är ju så där det funkar. Och då kan det ju vara så att, som du sa inledningsvis där, att känner man marken så pass väl som du gör, så kan det nästan bli för lätt.
Ja, så kan det ju vara i vissa områden. Mm. Så kan det absolut vara så. Sen just med hundar, jag har egentligen inte så där. Jag hade en hund, rådjurshund, när jag var 14 år, var 14-15 år.
Vad var det för oss?
Jag var en drever. Mm. Han var väldigt duktig, men han var jaktidiot. Så, och fort gick det, så det var svårt. Mm. Han var inte kvar på våra marker så jättelänge.
Okay. Så, låter som vilda ungefär.
Ja.
Som du har nu.
Precis.
Är det bara hundens fel eller kan det vara ditt fel också, tror du?
Nej, det var för lite träning med lydnad. Det är ju bara att erkänna att så var det ju. Mm. Samtidigt hade han just dreven där, han var fruktansvärd jakt. Så det funkar faktiskt på det viset att farsan var väldigt vältränad under en period där. Mm. För
det är han väl fortfarande, tycker jag.
Ja, men då var han riktigt i form där. För den här hunden, den köpte jag 84 utav Lasse. Mm. Faktiskt. Och brorsan är ju yngre. Och hon och brorsan, de blev väldigt tajta liksom. Och sen blev han påkörd, hon, och blev skadad men klarade sig. Mm. Och då fick jag inte släppa hunden mer för brorsan.
Nej.
Men då provade jag något annat, att då fick farsan springa med hund.
Aha.
I koppar, och han sprang och drev, och det funkar faktiskt bra för. Men det var jobbigt för farsan.
Ja, det är klart.
Men sen fick jag att vi turas att om många gånger, men farsan fick en del resor där.
Men åter till pyrsjakt, smygjakt.
Mm.
Du har ju lärt mig massor där. Och vid något tillfälle så skulle jag smyga över ett hygge. Där det var ganska mycket gammalt sly. Och det var verkligen sådär som alla har varit med om. Att på vissa ställen så går det inte att smyga.
Det är omöjligt.
Det är som att gå på knäckebröd.
Mm.
Det knastrar och hade sig. Och ganska snabbt då så lyfter det en bock på 100 meter som stack iväg, och sen så reste det sig get och kid som stack iväg. Jag var ute efter bock då. Just den bocken också faktiskt, som reste sig direkt. Ja, och sen så frågade jag efteråt hur det hade gått, och så sa jag, nej men det var helt omöjligt. Jag kunde liksom inte röra mig. Och då sa du, ja men då kan du inte göra på det sättet, utan då måste du gå som en älg.
Mm.
Och så frågade jag, vad menar du? Och sen har du visat mig ett par gånger. Vad är gå som en älg?
Nej, men står du och lyssnar på hur en älg som är ostörd beter sig, så tar den kanske 3-4 steg eller något, och sen om den käkar och i sly eller något, så drar den ju så där. Det blir ungefär samma ljud som om du tar näven på ung björk eller något, och så drar uppåt, och så tar du några steg och liksom, ja, du döljer inte ljudet, för det är inte, kan du härma liksom, det låter mer som en älg, får de inte vittring på det, så ja, det har funkat för mig. Det är säkert många som, men de, det var en att prova.
Mm.
Men det kan absolut funka. Det funkar mycket bättre än att försöka smyga där det är omöjligt.
Mm.
Då är det bättre att göra rejält med ljud.
Och det inträffade ju nu då faktiskt förra året, för knappt ett år sedan, på premiären 16 augusti.
Då hade vi varit ute på markerna ganska mycket innan och inventerat. Och jag hade hittat någon box som var riktigt stor returare som vi skulle sikta in oss på, var tanken. Men kvällen innan, den 15:e, när vi var ute på marken, då såg vi ju en box som var skadad. Som var, ja, men det var någonting med bakre partiet som gjorde att den haltade lite konstigt och den betedde sig konstigt.
Ja.
Och då så sa vi att ja, men då är det den vi siktar in oss på. Och då var ju det jag och min son som var ute. Och vi hittade den här bocken ganska snart. Men jag hade inget skottläge på den. Men vi följde den här bocken i 3 timmar på morgonen. Och sen så åkte vi hem och sen på kvällen lika så. Men då hittade vi den inte. Men till slut då så hittade jag den på ett gärde och så försvann den. Och då var du ute i skogen också.
Mm.
Då tog det 10 minuter. Och sen så hörde jag en smäll. Och då var det precis ute på ett sånt här hygge. Där, och då ringde du mig och så sa du, ja, nu ligger den. Och där blåste vi av jakten då, för då hade vi liksom fällt den bocken som vi var ute efter. Men då var likadant där, va? Att du, för det var ju inte lätt att smyga där du var.
Nej, det var ju under en kraftledning och det var ju ris, ja, upp till bröstnivå, om jag säger.
Mm.
Så där var ett sånt. Och jag visste ju vart han hade gått in och ungefär, ja, vart jag trodde att han skulle vara och befinner sig.
Mm.
Och så just att han hade ju blivit stött ifrån
mig.
Han hade ju koll på vart du var ifrån ett annat håll.
De brukar ha det tyvärr.
Ja. Men som vad jag har, tycker jag har fått erfarenhet av, och liksom är, om de är stötta från ett håll eller någon har stött upp dem, så är det ju meningslöst att fortsätta gå på dem ifrån samma håll. Så jag gick ju på ni från ett annat håll då.
Mm.
Bara ni inte, ja, kommer så de får vind på en, så kan det ge bra utdelning och gå runt och komma från ett annat håll. Men då var det ju så där, så ja, det gick inte att ta sig fram på något tyst vis, utan då härmade ju, gick och ja, härmade en älg.
Ja, och då går du och drar, men du gör ju ljud också då.
Ja.
Oh.
Ja.
Hur kan du inte köra älgljudet en gång som verkligen funkar?
Nej, då funkar det inte. Nej.
Jo, men testa en gång. Där har ni det. Nu berömda älgljudet. Och det har jag sett många gånger. Vi ser någon älg och så kanske vi stannar med bilen, så drar du ner rutan och så drar du lite sånt.
Ja,
nu kommer de.
Igår var ju senast och då sa nog något fel på älgspråket, för han blev ju arg på oss.
Ja, den blev ju vansinnig. Vi hade, när vi skulle utjaga bäver, så var det, ja, men ganska nära vägen. Ja. Och så smög vi därifrån då in i skogen. Men då skulle vi korsa en liten bäck på ett ställe, och det gick inte att korsa, för där stod en kviga på 20-25 meter kanske.
Ja.
Vi stod ju och tittade på, eller så kvigan såg ju oss, och då valde vi att stå kvar för att kanske försöka stöta älgen åt andra hållet så att den inte skulle korsa vägen då, av trafikskäl. Så där brände vi ju liksom 45 minuter av jakten, men det var ju lätt värt det. Men då stod vi och tittade på den här älgen och du började liksom prata med älgen, och den blev argare och argare, och sen så öronen pekade rakt bak och den började slita grejer, och sen fick den liksom en fnatt efter ett tag och började sparka och grejer.
Ja, den blev stollig.
Ja. Men till slut så stack den.
Ja.
Och då stack den åt rätt håll då.
Ja.
Så från vägen.
Ja.
Och då kunde vi ju fortsätta. Eller börja vår bäverjakt. Som inte resulterade i något vilt. Men shit vad mycket kul vi såg igår.
Ja,
det var häftigt. Och sen så vet jag att någon gång när vi varit ute så har du sagt, vi har smygit. Och så utan att vi ens har sett ett rådjur så har du sagt liksom, stopp, nu måste vi vara helt tysta och helt stilla och stå kvar här. För då har det varit typ någon fågel som har kvittrat. Och då har du bara, ja, men nu varnar den. Eller, vad är det för fågel då?
Ja, men ni kan se någon sån här tecken. Det kan ju vara det egentligen vad som... En del fåglar far ju iväg, om det kan ju ofta vara räv till exempel som kommer eller något sånt. Men att något rör sig eller att, ja, inte, någonting trampar upp fågel liksom. Man ser i regel om vilken hastighet fågel kommer upp med. Man förstår att den har uppstött och någonting.
Mm. Och då vet du om att det här vet rådjuren om. Så då fattar rådjuren att nu är det någonting på G här. Så nu är de extra uppmärksamma då.
Ja, i min värld är det ju så liksom att händer någonting så är ju de mer uppmärksammade också.
Mm.
Och det ser man ju nästan när man smyger på ett djur också. Man gör, de kan ju titta upp om det har varit något ljud. Och gör man någonting mer, och då får man ju stå helt still tills de blir lugnare igen och börjar beta. Eller något. Sen får lättare de göra det en stund till då innan man...
Där har jag varit med om dovvilt när man smyger. Och man börjar se att de börjar bli lite oroliga. Och att de fejkbetar.
Ja.
Alltså de går ner för att beta, och precis när de liksom är på väg ner, då tjock, drar de upp huvudet.
Ja.
Alltså det är nästan som att de försöker finta en sådär.
Ja.
Jag vet inte om det är något jag inbillat mig eller om det, men det känns så.
Nu har inte jag någon erfarenhet så, men det tror jag inte du gör. Det är nog absolut så. Jag är ganska övertygad om.
Jag älskar ju att testa nya jaktformer och reser till olika delar av landet och även varit liksom utomlands någon gång och sådär. Och jag har ju jagat en tiondel av tiden som du har jagat. Men du jagar ju på dina marker och du jagar rådjur, räv och älg i princip.
Mm.
Men du var med mig på en dovviltsjakt, eller en stor drevjakt. Vad tyckte du?
Nej, det var inget för mig.
Nej, vad berätta?
Nej, först och främst så var det nog 50% av dem som var där kanske skulle ägna sig åt något annat egentligen.
Ja. Hur tänker du då?
Jag såg en del vapenhantering och lite... Ja, och sen hela situationen blir... jag förstår att de som håller i får ha en jädra disciplin, men för mig det blir för militärliknande nästan. Men jag förstår dem, för det ansvarsområdet det blir ju enormt där. Och det är mycket folk som inte har kanske i stort sett någon erfarenhet alls.
Mm.
Så jag förstår på det viset, förstår de som, men det funkar liksom inte för mig, och det kändes väldigt konstigt tycker jag. Sen var det en jädra upplevelse att se alla djuren. Det var det, men just det här att ja, nu ska vi jaga ett område, nu sitter du här liksom, ja, och så ska någon gå med hundar, och visst det är ju så det funkar, men det är väl ingen... Det är ingen jaktform som liksom sätter något krav på mig direkt tycker jag, mer än att avlossa ett bra skott.
Mm.
Och det tycker jag kanske är det lättaste.
Mm.
Men en upplevelse, och jag såg mycket vilt.
Ja.
Jag hade kunnat sköta vilt också, men det kändes inte... Det var absolut kul att se det, men som jaktform var det inget för mig.
För mig är det så här att jag kan verkligen uppskatta den typen av jakter. Men jag hade nog inte alls uppskattat det lika mycket om jag inte heller fick möjlighet att ta del av den här jakten som ni har här. Och den här jakten lär ju mig väldigt mycket. Så det är jag väldigt tacksam för. Men det vet du.
Ja, tack.
Hur tycker du förresten rådjursstammen har förändrats under åren?
Den var ju väldigt hög. För en 20-30 år sedan var den ju väldigt hög, och då jagade ju mycket, så sköt fruktansvärt med rådjur då. Sen just här då var det väl vintrarna 2010 tror jag, 2011, så hade vi ju över en meter snö två vintrar i rad. Då tog det väldigt styggt på rådjursstammen, och så en hel del, en liten för stor rävstam och även lodjur också. Då tog det väldigt styggt på rådjurna.
Mm.
Sen just på områdena här då, så har brorsans pojkar hållit efter rävstammen bra. Då.
Mm.
Tippen drar ju mycket räv, och de tar ju väldigt mycket skid alltså.
Mm.
Så det är ju en sak som har gjort att nu har vi en väldigt bra hög rådjursstam.
Mm.
Och så är det en sak till då, det är ju i och med att det är mycket grödor i området här då, va, och så är det väldigt känsligt när första slottern kommer då, för den kan ju i princip träffa den vickan som de flesta föder då. De föder ofta ut i gräset där. Men de senaste åren nu så har brorsan och hans söner åkt runt med en fyrhjuling och några medel som ska funka och spruta kanter och sånt i några dagar innan, eller om det är dagen innan eller något.
Så att jätterna inte föder på åkrarna?
Ja, det ska motverka i alla fall och det verkar att funka. Jag vet faktiskt inte, jag har inte varit med på det så jag vet inte riktigt vad det är för något, men det är någonting i alla fall.
Ja, men för så är det ju, det har jag ju förstått nu att rådjursstammen påverkas ju väldigt mycket av räv. Alltså, jag läste någonstans att ungefär hälften av rådjurssidan tas av räv. Så det säger ju sig självt att får man ner rävstammen så påverkar det ju rådjurstammen positivt. Men som du säger då, att det händer ganska ofta att på vårkanten när getterna får sina kid, eller killing som du säger, då ligger de på åkrarna. Och när man då plöjer, nej, jag kan inte hålla uttrycket.
Det får vi ta bort.
Nej, okej. Tröskar.
Nej, det får vi också ta bort.
Hugger. Klipper, vad fan heter det?
Ja, slår gräset.
Slår gräset. Då åker tyvärr kiden med. Är det?
Ja.
Det känns ju som att rådjursstammen här är väldigt stabil nu.
Ja.
Och har varit i liksom de åren jag har varit här.
Jajamän. Det stämmer. Det är en väldigt bra rådjursstam.
Och om vi går på älg då. Du har ju varit med under de här, vad är det man brukar säga, alltså tidigt 80-talet var det, va? När det var otroliga mängder älg.
Ja.
På vilket sätt har det förändrats, tycker du?
Toleransen mot älgen är ju noll, tycker jag. I mina ögon så tycker jag att det pågår ett utrotningsförsök på älg i Sverige, mer eller mindre. Den bara läser om vilken skada älgen gör, men han gör nötta också. Och när det stora skogsbolag går in och ska styra det här också då, så nej, det känns bedrövligt då. Sen letar det här ner sig i jaktområden liksom. Det sätter, ja, tycker ni ändå i många fall, i alla fall normalbegåvat folk som ändå sitter och förespråkar att ja, det blir bättre älgstam om vi skjuter kossor, det blir mer älgar om vi skjuter kossor och kalvar. Alltid har svårt att köpa den här diskussionen, utan det är en policy för att få, ja, eliminera älgstammen så det är så liten som möjligt i mina ögon.
Hur tycker du att man bör göra?
Skogsbruket har väl ett ansvar, i och med jag jobbar i skogen och sånt också. Där står vi ju liksom att det är ju produktion som gäller och dålig tolerans då mot älgen. Men fast det finns väldigt mycket att göra, liksom spara sly och sånt i vägkanter och kraftledningar och ha områden till dem. Sen förstår jag att på många ställen uppe i Norrland att det kanske då är, eller vissa områden, att det blir tufft för tallplantor och sånt. Men nu då är man ju inne på en linje att det ska planteras gran på ståndorter som det egentligen ska vara tall på. Så här, och det blir en enformig skog som nu pratar jag ju bara vad jag tror. Eller vad jag ser, och då är det ingen tolerans mot löv i princip. Och då får du får en skör skog och en känslig skog och blir mindre mat. Nej, jag tycker toleransen mot älgen är alldeles för liten. Och man hör då att det inte ska bli någon skog kvar. Men vi har ju väldigt mycket skog som är 40- och 50-årig. Och skulle den policyn som de säger ha stämt då, så i med den älgstammen vi hade på 80-talet, så skulle det ju inte finnas någon 40-50-årig skog. Så jag har väldigt svårt att köpa den här förvaltningen av älg.
Och hur, om man tittar på det här med att fälla kor och kalv och liknande, hur tycker du man ska göra då i ett lag? Vad ska man fälla och vad ska man inte fälla för att kunna förvalta älgen på så bra sätt som möjligt?
De här problemen möter ju varann lite då, som vi pratar på. Det är ganska lätt egentligen på ett sånt här område som vi pratar om, att folk bor här och har bra koll på vad det finns.
Mm.
Och då blir det väldigt märkligt liksom, att det är någon som talar om att ja, ni ska skjuta det och det, och det ska vara kvotering på kön liksom. Och när du kanske ser att du har en jättedålig pinntjur som det kommer aldrig att bli någonting av, då ska du inte få skjuta den, utan du ska skjuta ett hondjur istället, för att älgstammen kommer att bli bättre. Och på vilket jävla vis kommer den att bli bättre då liksom?
Mm.
Och så jagar man med hundar då, liksom ett hondjur. Det är många som utger sig för att vara så pass bra jägare att de ser vad som är ko och kviga, och det kan jag gå med på att det kan ni göra om det står still, men har du en hund efter och ett trångt pass och folk att jaga på den där älgen i kanske flera helger i rad, så rätt vad det är så ligger en kossa där istället för en pinntjur som inte, ja, som inte ska vara kvar helt enkelt. Mm. Så för mig blir den här kvoteringen jävligt dum.
Vad tycker du är tjusningen med älgjakt?
Ja, det är ju ett fantastiskt vilt.
Mm.
Och det är något speciellt liksom som händer när det är älgjakt. Det, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det hänger nog ihop från den här uppväxten när man satt och lyssnade på gubbarna när de drog sina historier om vad stora älgar hade gått förbi, och när de blev förbannade på varandra för att någon hade tyckt att någon hade skrämt ut en älg. Och det var ju det värsta som kunde hända, för att någon gick på en älg som sprang över till grannlaget.
Mm.
Det var ju värre än ett världskrig.
Mm. Och den känslan som du hade i Slaktboa när du var 4 år, den har ju jag nu när jag är snart 40 år.
Ja.
När jag sitter och lyssnar på er.
Ja, men det ska jag. I och med att du har börjat jaga här då, så öka, ja, har jag liksom hängt på. Jag tycker det är kul att vara med.
Mm.
Liksom inte, för jag har nog inte jagat som jag själv liksom annars, utan nu är det ju kul att för jag känner ju av vad spännande det blir för någon annan att få göra det. Och då kommer ju det där känslan att det är tillbaka, även fast det inte är för mig. Så, ja, så blir det kul igen liksom.
Det här avsnittet är också sponsrat utav JG Jakt. Och nu sitter jag här på JG igen, och mitt emot mig så har Erik.
Tjena!
Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om nattsikten.
Mm.
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man går i tankarna och skaffar nattsikten?
Till att börja med så finns det ju alltså, två varianter kan man utgå ifrån. Termiska sikten, det är alltså de som går på värmen.
Mm.
Och sen är ju ljusförstärkande. Och det är klart att, ja, vad är då frågan, vad ska man använda sig av?
Mm.
Den här utvecklingen när det gäller nattsikten har ju exploderat, kan man säga.
Om vi tittar på termiska sikten, vad finns det för fördelar med det?
Det är ju att du upptäcker dem betydligt mycket fortare.
Mm.
Det är ju som just om vi tänker just skyddsjakten ute på öppna fält, så sveper du över med ett termiskt sikte, så ser du dem precis vart de är.
Och vad måste man upp i liksom i nivå? Är det 30 000 och uppåt? Eller vad är det liksom?
Ja, man kan nästan sätta det som en gräns, att det händer en del. När man kommer över 30 000 kronor, då börjar det hända en hel del på grejerna.
Mm.
Så att står man och jämför två stycken, en som kostar 15 000 kontra en som ligger på 30 000, så är det klart att ja, det är en stor pengaskillnad, men det är också en helt annan nivå på kvaliteten.
Mm.
Det är det ju.
Om man tittar på IR-sikten då, säger man IR-sikten?
Mm, ja, kan man, eller ljusförstärkande.
Ja, ljusförstärkande sikten. Vad bör man tänka på då? För där finns ju för en ganska låg peng då.
Absolut, det gör det. De hamnar ju på helt andra pengar.
Ja.
Så där går det att få tag på riktigt bra grejer för vettiga pengar. Mm. Det gör det.
Men kan man säga så att ett IR-sikte lämpar sig bättre för åtel och liknande, och är det så att du ska ut på öppna fält så är det bättre med termiskt? Eller är det för förenklat att säga så?
Ja, det kan man väl nästan säga. Jag tycker ju bland en väldigt bra kombo, det är att man har ett ljusförstärkande sikte på bössan och sen handhållen termisk. Den kombinationen rör man sig väldigt mycket. Man kanske jagar mellan olika fält. Du kanske går igenom ett skogsområde innan du kommer ut på nästa fält. Då är det klart att då är det väldigt smidigt att slippa hålla på och plocka upp och ner vapnet. Utan då är det smidigast att ha en handhållen termisk då. Så man lätt och snabbt sveper över fältet med. Kollar, är det ingenting ute? Går man vidare. Kommer ut på nästa fält så gör du likadant där.
Mm. Intressant. Jag vet inte om ni märkte vad som hände där, men det är ungefär så som det brukar hända när man är inne. Man är ju inne efter en produkt och sen så träffar man Erik och så går man ut med två produkter. Det är en bra jobbat, Erik. Tack för att jag fick prata med dig. Jag hoppas att det har blivit lite tydligare för lyssnarna kring den här djungeln av nattsikten. Är det så att ni är ute efter ett nattsikte, så gå in på JG Jakt och prata med förslagsvis då Erik. Du var ju med när jag fällde mitt första vilt.
Ja, mycket märkligt.
Ja, det var en märklig situation.
Ja.
Som jag, då fattade inte jag att det
Nej,
var märkligt.
Du fattar inte det, men det tror jag du har gjort nu.
Ja.
Du kommer aldrig vara med om något liknande.
Nej. Vi kan ju, eller vill du berätta om den sekvensen?
Ja.
Jag kan tillägga att det här var precis i samband med att jag tog jägarexamen. Det var uppsiktsjakt. Jag var här och jag hade hagel. Och vi skulle ut på rådjursjakt i, var det december kanske?
Ja, det var ganska långt fram var det.
Ja,
ja du hade inte skött.
Nej, jag hade aldrig, alltså det här var...
Vi sköt dagen före tror jag lite.
Och, drygt 10 år sedan var det.
Och vi, om jag minns rätt så provade vi med kulgevär dagen innan och skjuter på tavla. Ja, för du känner inte riktigt trygg med det, så då sa vi, ja, om vi tar hagel då, så tog vi ett pass vid ett stort hygge. Det är inte optimalt kanske med en hagelbössa, och jag hade inga förhoppningar liksom. Jag kanske har skött bra många hundra rådjur, men kanske ja, mindre än 5 med hagel, och så tänkte det, chanserna är ju minimala liksom. Och sen blir det ju upptag då, och så ser vi ju, ja, jag ser ett rådjur på en 400 meters håll. Jag vet inte om du såg det då.
Jag såg några som drog över hygget, fast på ja, kanske 80-90 meter.
Ja, och tänkte jag, det får vi nog vara nöjda med idag. Men rätt vad det är så kommer ju en bock springas rätt emot oss. Och jag hade inte förberett dig så jättemycket liksom, att för jag var så inställd på att det här är ju noll chans liksom. Och den här bocken bara fortsätter mot oss och springer in på 20 meter och så stannar han, och du till och med vrir på och frågar, kan jag skjuta där? Ja, det kan du, så. Och så vänder du och så skjuter du där. Och ja.
Men och det sjuka är att vi har ju olika minnen, för jag har ingen minne av att jag såg den komma, utan för mig var det att den bara helt plötsligt stod där. Och jag tror faktiskt att du överdriver när du säger, eller underdriver när du säger 20 meter.
Ja.
Jag tror det var 12 meter.
Ja,
helt plötsligt så stod det bara en bock på 12 meter. Och jag tar upp bössan och sen så kommer jag på, men, och så vänder jag mig om till dig. Får jag skjuta den? Ja, varsågod, sa du. Och så och under tiden jag sa, får jag skjuta den? För då stod den, jag vet att den stod alltså, rakt framifrån då. Och när jag sa, får jag skjuta den? Då gjorde den liksom ett litet hopp 90 grader till perfekt bredsida. Och bara stod still som en tavla liksom. Men det var en helt märklig och konstig situation. Och det var första gången jag fällde ett vilt.
Ja.
Då visste inte jag hur jag skulle reagera på det. Sen kom hunden, minns jag. Och drog lite ragg. Och det tyckte jag var lite konstigt. Det tyckte jag var lite obehagligt. Men sen så fick jag liksom ta ur den och allting sånt. Och så visade de hela vägen. Men det var en väldigt fin start på min jaktbana.
Mm. Och det som är bra liksom, som med dig, är ju att du är så genuint intresserad av efter jakten. Och där tycker jag, det är också grejer som har lett... blir irriterad på när ni ser det, kanske på en del jaktfilmer eller sånt. Ja, folk ska ut och ja, jaga och det liksom mer eller mindre kräver att det ska vara action och händer något hela tiden. Och sen om de har skött något så liksom inte kunde ta vara på det själv. Är man jägare och jagar, då ska man kunna ta vara på det man har fällt.
För mig är ju själva skottsekvensen en väldigt liten del av jakten i sig.
Mm.
Utan allt ifrån liksom förberedelser och inventering och allt. Alltså, kolla, jag älskar det där när man sitter liksom från ja, men hela sommaren egentligen och sitter och planerar och dagen innan när man kollar vindriktningar och man planerar vad man ska vara och sitta eller smyga och sådär.
Ja, men du är en sån som jägare man vill ha med sig och jag, man är trygg liksom, för du är ju extremt noga och har lyssnat på vad jag har sagt, kanske till och med lite för mycket. Så jag vet ju, du släpper inga skott som du inte kan ta ansvar för och så här, och det känns ju väldigt tryggt när man, ja, är man i ett lag så man kunde lita på varandra.
Tack, får jag ju säga. Det känns ju gött att höra att du känner dig trygg i mitt sällskap.
Ja.
Ja, likewise.
I alla fall när du kör bil en annan sak.
Det är för att jag kör långsamt. Vilda är ju en otrolig jakthund. Du går ju nästan alltid med Vilda.
Mm.
Och nu sist så jagade vi bland annat på ett område som var ganska nära vägen. Och där vet du om att då funkar det inte med Vilda. Nej. För hon fortsätter bara liksom.
Ja.
Så då hade du den i koppel. Men när man släpper då, du har ju, jag har ju varit med när vi har smygit på ståndskall. Hur tycker du att man ska agera då?
Ja, lugnt. Ge tid, fast det är svårt. Man blir ju, tycker det är så spännande och kul, så man vill kanske smyga på för tidigt. Det är väl det största felet man förmodligen gör. Utan det är bra om det får stå fast. Kanske borta timmen. Då börjar allt att lugna ner sig liksom. Men det är svårt att hålla sig ibland. Det är det.
Vad skulle du själv säga är dina liksom vackraste jaktsekvenser? Har du några sådana?
Ja, jag har ju en bild framför mig som är speciellt. Så är det ju om du tittar ut genom fönstret nu, 50 meter bort. Så här jag bor. Så det är ju väldigt speciellt. För där på bergknallen där satt jag och pyssade mycket. Så det var ju ett bra pass här som vi bor nu idag. Och sen att ni skulle få möjlighet att bo just här då, det är ju en ynnest. Och det har ju kompisar att tacka, det är ju Per och Eva liksom.
Så du valde att bygga hus där bästa passet var?
Ja.
Det är en, då är man en jaktidiot.
Ja. Ja, precis.
Jag brukar ju fråga mina gäster varför de jagar. Det är ju hela grunden till den här podden egentligen. Har du reflekterat över det överhuvudtaget någon gång?
Jag tror ju att mycket var den där spänningen när man var liten. Alltså det var ju fruktansvärt spännande alltså, att sitta och lyssna på dem och vad de hade sett.
Vad tycker du nu då? Vad är det som får dig att vilja hålla på med det?
Ja, nu är det ju mycket, det är ju mycket med när det är rådjur och vi har, så är det ju mycket lite gemenskap och gå ut och sen är det, tycker jag, väldigt roligt kan, när man är några stycken också liksom lite mindre och kan röra sig mer fritt, ja, man vet att man är bara några på skogen och kan gå som man vill då. Det är olika liksom, ibland kan det vara skönt bara att gå och gå ut själv också. Ströva omkring. Men det är, nu för tiden så skjuter jag ju inte. Men om man går ut själv. Så jag vet inte varför jag bössar mig egentligen. Och det är väl, ja, om jag skulle se något som är skadat. Eller något sånt. Eller Eller kanske någon räv när det är mö räv eller sånt. Mm. Mycket är nog naturupplevelsen i sig. Men...
Mm. Finns det någon typ av jaktform som du inte har provat på, men där du liksom ändå känner att men det där hade varit kul att göra?
Ja, vildsvinsjakt skulle väl funka för mig liksom så.
För ni har ju inte vildsvin här på marken.
Nej, det börjar ju närma sig runt omkring här. Ja. Men just på den marken är det inget.
Men du har aldrig jagat vildsvin?
Nej. Mm. Det är väl det. Svensk björnjakt i Sverige skulle jag väl också kunna tänka mig att jaga.
Har vi någon person där ute som lyssnar på detta? Som har möjlighet att höra av sig till mig om det är så att ni har en, liksom, ni känner att men fan, den här gubben, Ove, honom vill vi ha med på en björnjakt. Då hör ni av er till mig och så blir det genom er då min present till Ove att kunna ge tillbaka lite grann för allt fint jag har fått. Det får vi hoppas.
Ja, det vore ju häftigt.
Ja.
Nej, men just att se andra marker liksom, och särskilt norröver liksom, annan natur och sånt.
Jag pratade ju i det absolut första avsnittet som jag gjorde var med Pierre Norberg, Jakt i jakt. Det var, ja, du vet ju, i och med att du inte har varit på internet, Ove, så har inte du sett.
Men man har sett jakt på tvn, tror jag.
Nej, det har inte gått på tv. Nej. men Pierre i alla fall, grym kille. Och då pratade vi om att vi skulle vilja jaga ripa uppe i, alltså på vintern med skidor. Och då så sa vi, Dream Team hade varit jag och Pierre, prins Franz Albrecht från Tyskland och dig, Ove.
Oj, oj, oj.
Ja, det hade varit något.
Ja, det hade ju varit grejer.
Ja. Och du kallas ju för kungen. Och då tänkte vi att både då har ju både liksom du och Franz Albrecht blott blod. Varför kallas du för kungen? Kung Ove?
Det var väl du?
Nej, det var ju fan inte. Du kan väl kallas för kungen långt innan dess.
Det var nog någon på, min fru är ju ofta på Facebook och hänger ut mig.
Mm.
Och jag tror jag vet att hon sällan får stöd där, utan jag har,
du har en fan.
En fanclub, så jag tror det kan vara någon där som börjar faktiskt, va?
Mm.
Som,
ja, men hon lägger ju ofta ut, du är ju inte den mest moderna mannen, får man väl ändå säga, när det kommer till matlagning och liknande.
Ja.
Och det kan hon ibland hänga ut dig för. Men då har du en fanclub där som alltid stöttar dig. Så vad hon än skriver så är det alltid kungen, länge lever kungen och sådär. Jag tycker synd om Sofia. Det var ju genom Sofia vi träffades.
Ja.
Jag har ju, som vissa vet, hållit på med dans väldigt mycket. Och då var det jag och min syster, Karin, som var här i Åmål. För Sofia är ju dansare och har haft dansskola i hur många år som helst. Så vi var här och jag tror vi undervisade lite grann. Och sen så var vi även, hon satte ihop något event, något evenemang. Där vi jobbade på det och som konferensierare. Typ. Och då hjälpte du till där. Och fixa lite med tekniken, tror jag. Vilket är helt obegripligt nu när jag vet hur tekniskt lagd du är.
Jag hämtar lite dryck till oss.
Ja, du hämtar dryck. Okej, okay, det var så. Ja, det är mer förståeligt. Det känns mer Ove.
Bar grejer gjorde jag.
Ja, men det känns
Ove. Saker kan jag göra.
Men då lärde vi ju känna varandra i alla fall. Ja. Och så började vi prata jakt. Och det var nog det som fick in mig på liksom att bli intresserad av det. För jag har ju inte det från grunden. Så som du har.
Nej, men jag vet, vi pratade och då nämnde du att du ville följa med någon gång.
Ja, för jag var ju med på jakt. Så var det. Jag var ju med på jakt, på älgjakt bland annat.
Mm.
Men då hade jag ju liksom inte, jag var ju bara bystander. Så jag fick vara med dig i ton och gick med hund och lite sådär. Och det var ju därför jag kom på att, men vad fan, det här verkar ju kul. Och då anmälde jag mig till en sån här kurs för att ta jägarexamen.
Mm.
Och så ihop med det, då kom jag upp igen då. Mm. Och sen efter det har jag ju hängt här. Men jag, det har jag berättat i podden också. Efter jag tog jägarexamen så jagade jag lite grann. Och sen så ihop med det så flyttade jag till Stockholm och bodde där. Och sen så skaffade vi barn och massa saker. Så jag kom liksom inte igång med jakten riktigt. Och sen för, om det nu är typ 4 år sedan, så var det ju liksom så här, nej men herregud, det här vill jag ju liksom ta upp. Och då kom jag hit igen och så, ja, efter det har jag varit här. Väldigt, väldigt mycket.
Jajamän. Mm.
Ove, nu har vi pratat länge och det finns massa mer att prata om. Men jag är jätteglad att du ville ställa upp på detta.
Mm.
Har det känts okej eller?
Ja, det har gått bättre än vad jag trodde.
Ja, jag tycker det har gått jättebra. Men samtidigt så vet jag att du kommer inte lyssna. Du vet ju inte hur man ska lyssna på detta. Så jag får ju instruera. Jag får bara berätta för Sofia. Och så får hon spela upp det för dig.
Ja.
Jag hoppas att ni som har lyssnat på detta, det här är ju ett annorlunda avsnitt i och med att jag då intervjuat en person som jag känner på ett helt annat sätt än vad jag brukar göra. Men jag tycker att vi har fått med ganska mycket och jag tycker att du har förklarat väldigt fint omkring vad skogen och naturen och djuren betyder för dig. Och även lite faktiskt handfasta tips kring både rådjursjakt och älgjakt.
Mm.
Och jag hade ju gärna velat ha med dig på någon liten jaktresa någon gång.
Ja.
Men då är du ju liksom, då är du en bit bort från Dalsland. Hade du velat hänga med till Skottland på fågeljakt? Bo i slott och ha tweed på dig?
Nej.
Nej. Jag tror sist vi jagade på sommaren, eller det var inte sommaren, det var ju augusti då. Då jagade vi, det var skyddsjakt på kråkfåglar.
Ja.
Alltså, jag var uppklädd kan jag tycka för att stå på en soptipp, men jag hade liksom snygg skjorta och skytteväst och stövlar och jag tror jag till och med hade såna här breaks på mig. Du hade ett par gympadojor och så hade du svarta puma mjukisbrallor och sen så hade du en varselväst på bar överkropp. Det var rätt bra kontrast på oss två. Så jag kommer lära mig och fortsätta lära mig extremt mycket utav det, Ove. Men aldrig din klädstil. Där får du bli tvärtom, tycker jag.
Ja, du såg ju när vi sköt bockar. Där har du ju god på.
Ja, herregud. Vad hade du då? Det är också så här frustrerande. Man lägger liksom pengar och slit på olika kamoställ. Och man har masker och man kör liksom... ja, men det är allt möjligt för att man inte ska liksom synas och höras och kännas i naturen. Du hade på dig ett par avklippta jeansshorts, ett par foppatofflor och en blå t-shirt. Alltså det, ja. Det är lös om dig i naturen. Och ändå så kunde du liksom... smyga dig fram till en bock på ett hygge där det knastrade om dig. Och jag tror du avslutade det på 10 meter ungefär.
Ja, ungefär.
Så då fattar man att det kanske inte alltid går att köpa sig till att vara kamouflerad i skogen. Det gäller att ha lite erfarenhet också. Tack Ove för att du ställde upp.
Tack för det.
Grymt. Och tack till alla er som lyssnat. Det här var ju sista avsnittet för säsongen. Nu blir det lite sommaruppehåll där vi alla ska inventera våra marker, hänga med våra familjer och ha det riktigt gött nu. Så jag hoppas att ni har det. Vi får hålla tummarna på en varm och lång och god sommar där vi laddar batterierna för höstens alla äventyr. Jag är tillbaka då och jag hoppas att ni också är det, att ni hänger med. Säsong 3 kommer dra igång under hösten. Men jag är jätteglad och tacksam för det stödet jag har fått under säsongen. Alla som har hört av sig, alla som har hjälpt till att dela och sprida podden. Det blir väldigt mycket roligare att hålla på med detta när man vet att människor lyssnar på det. Så stort tack för det. Ha nu en riktigt god sommar så hörs vi efter sommaren helt enkelt. Ha det bra nu.
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.